Det är andra söndagen efter 13 dagen och dagens rubrik är Livets källa. Och jag läser dagens evangelietext ifrån Johannes evangeliet kapitel 2, vers 1-11. Och den finns på sidan 13-15 om du har psalmboken. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sade till honom: "Det har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än." Hans mor sade till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sade: "Fyll kärlen med vatten." Och det fyllde dem till bredden. Sedan sade han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin, eftersom han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sade: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag ber också dagens bön. Gud, du som råder över himmel och jord och som i din son har uppenbarat din härlighet, öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. År 2007 stod en man och spelade fiol i tunnelbanan i Washington DC. Klockan var runt 8 på vardagsmorgonen och människor strömmade förbi honom som var på väg till sina jobb. Jag gissar att Washingtonborna är vana vid gatumusiker, men denne man som stod där i hörnet och spelade var inte vem som helst. Han som spelade heter Joshua Bell och räknas som en av världens främsta violinister. Och detta hela, det var ett experiment. Det var 1097 människor som passerade honom under de 43 minuterna som han stod där och spelade 6 stycken klassiska stycken. Den världsberömde dirigenten Leonard Salkin uppskattade på förhand att åtminstone 35-40 personer borde kunna urskilja den musikaliska kvaliteten. Och han uppskattade även att 75-100 personer borde i alla fall kunna stanna till och lyssna något. Men riktigt så många var det inte. 27 stycken lämnade pengar och bara 7 stycken stannade till för att lyssna en kort stund. Där stod han och spelade. En av världens bästa musiker spelade några av de vackraste styckena som har skrivits på en fiol värd flera miljoner. Och bara ett fåtal stannade till. Denna händelse beskriver för mig hur det var för Gud att bli människa. Tänk vad många som gick förbi honom när han vandrade på jorden. Ja, det var troligen kanske inte så lätt att förstå att det var Gud själv som kom gående. Men jag tänker att när han öppnade sin mun för att undervisa, eller när han gjorde mirakel efter mirakel, så kan man ju tycka att i alla fall fler borde ha förstått att det i alla fall var något gudomligt med Jesus. I denna text så möter vi Jesus när han är på bröllop tillsammans med sin mamma och sina lärjungar. Och i det här sammanhanget gör han sitt första mirakel, eller tecken som Johannes kallar det. Det var bröllop, det var fest och glädje. Vad vi vet så gick allt som det skulle, tills vinet helt plötsligt tar slut. Här kan vi säkert ha olika inställningar. Någon tänker, jaha, är det slut så är det slut, inte mer med det. Någon kanske tänker, kunde de inte ha planerat bättre? Och någon kanske tänker, det borde ha varit alkoholfritt. En del menar att brudparet troligtvis var fattiga eftersom de inte hade vin så att det räckte. Och på den här tiden och i den här kulturen så handlade det inte bara om att det var genant att vinet tog slut. Det handlade helt enkelt om att man skulle följa de regler och seder som fanns kring traditionen vid ett bröllop. Det var inte något som togs lättvindigt. Maria vänder sig till Jesus för hon vet vem som är hennes son och hon räknar med att Jesus ska kunna rädda detta bröllop. Maria säger åt tjänarna att de ska göra vad Jesus säger åt dem och det gör de. Värden får smaka på vinet och blir alldeles till sig. Men vad händer nu? Jo, värden hyllar brudgummen för detta goda, fantastiska vin. Han vet inte varifrån det kom, så han antar att det är brudgummen som bjuder på detta. Tjänarna som hällde upp vatten, de avslöjar inget, de tiger som muren. Så den som hyllas är inte Jesus eller Gud Fadern, utan det är den brudgum som är helt ovetande. Han blir hyllad när Jesus gör sitt första tecken. Detta är något som händer gång på gång när vi läser i det gamla testamentet. Hur Gud välsignar, men hur Gud också blir bortglömd. I Hosea 2, ett kapitel som handlar om Guds trofasthet och Israels trolöshet, står det så här i vers 8. Hon, alltså Israel, förstår inte att det var jag som gav henne säden och vinet och oljan. Jag skänkte henne det myckna silvret och guldet som det använt till bal. Israel har fått så mycket gott från Gud, goda gåvor som blev använda i helt motsatt effekt. Till och med för att göra avgudar. Hon förstår inte att det var jag som gav henne säden och vinet. Detta hände igen på detta bröllop. Varifrån kom detta vin? Det goda vinet. Jag vill dock stryka under att Jesus säger till Maria i texten: min stund har inte kommit än. Och vi vet ju att Jesus vid flera tillfällen utför gärningar i det tysta. Så det är inte helt enkelt för världen att förstå att Gud är där mitt ibland dem. Men Gud hade varit med det israeliska folket ända sedan han slöt förbund med Abraham. Gud ville inget annat än att ha gemenskap med sitt folk. I dagens gammaltestamentliga text står det om när Gud visade sig för Mose. Och jag läser den texten. Den finns i andra Mosebok kapitel 33 vers 18-23. Mose sade: låt mig få se din härlighet. Herren svarade: Jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag ville vara nådig mot och barmhärtig mot den jag ville vara barmhärtig mot. Han fortsatte: mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Sedan sade Herren: här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se. Vilken spektakulär händelse. Mose får se Guds rygg, tala med Gud, få höra Gud ropa ut sitt heliga namn. Det finns fler otroliga berättelser från Moseböckerna och de andra böckerna i Gamla testamentet som visar hur Gud är nära sitt folk. Hur Gud bor bland israeliterna i tältet, i tabernaklet, i templet. Och han lovar att det ska gå dem väl om de håller sig till honom. Ändå kan vi läsa i Hosea att Israel inte förstod att det var från Gud dessa goda gåvor hade kommit. Hur kan de missa det? Hur? Men när vi ställer den frågan så måste vi vara ärliga mot oss själva. Ser vi det Gud gör för oss? Vänder vi oss till honom med vår tacksamhet? Är det hans namn vi ropar på? För att vara ärlig tror jag inte vi gör det bättre än Israels folk. Inte gör jag det i alla fall. Jag sätter mitt hopp allt för ofta till annat än till Gud. För några veckor sedan när jag skulle förbereda en sån här digital andakt så fick jag totalt hjärnsläpp. Jag kom inte på något som jag kunde säga och jag kände mig så här riktigt dålig. Usel, om jag ska använda Rosenius ord. Tankarna snurrade iväg och jag fattade inte varför jag hade valt det här yrket som jag har. Och jag gav upp. Var vände jag mig då i min nöd och min ångest? Till himmelen så jorden skapare, den högste, min frälsare? Nej. Jag satt mig och kollade på TV. Kunde TV:n frälsa mig? Svaret är enkelt, nej. Och det visste jag. Ändå satt jag mig där. Och jag gick och la mig mitt i min kamp. Nästa morgon slog jag upp min bibel och jag upplevde att jag skulle läsa Jeremia kapitel 1. Vers 19. Och där står det. Det ska angripa dig, men det ska inte besegra dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag ska rädda dig. När jag läste de orden så blev jag helt lugn i mig själv. Gud talade till mig genom hans ord. När vi hamnar i tvivel och problem så är det Herren som räddar oss. Det är inte TV:n, det är inte träning, det är inte jobb eller vad det nu kan vara. Det är Herren som räddar oss. Jag vet att det är så och jag har hört det så många gånger och jag vet också att jag behöver höra det igen och igen och igen. Det ska angripa dig men inte besegra dig. Ty jag är med dig, säger Herren. Och jag ska rädda dig. Det är Herren som ska rädda oss. Han som räddar oss är Herren. Och vår syndiga natur har så svårt med detta. Det är som att vad som helst får rädda oss. Bara det inte är Jesus. Och det är lite så det kan tyvärr se ut i vårt samhälle idag. Allt går bra, bara det inte är Jesus. Jag såg det inte själv, men jag läste om nyårsfirandet som sändes på Skansen. Där dikten Nyårsklockan brukar läsas vid tolvslaget. Men detta år valde skådespelaren Sofia Helin att ändra på dikten till att ringa in ljuset istället för Messias. Hon menade säkert inget illa. Hon menade att det skulle vara mer inkluderade för alla. Och ja, det kanske det var. Men jag tror inte att vara inkluderande är alltid den rätta vägen. För jag tror om det är något år som vi verkligen skulle behöva Messias, så är det detta år. Ljuset kommer inte rädda oss. Ljus är ett fysikaliskt fenomen som jag inte tänker ge mig in på att försöka förklara, men jag vet att det inte frälser. Messias, Jesus däremot, han är frälsaren. Han är det goda vinet som blir sparat till sist. Och uppmuntrande så står det så här i den sista versen i dagens evangelietext. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Likaväl som människorna i Washington DC missade denna fantastiska gratiskonsert av en av världens främsta violinister, så har många människor missat att Gud blev människa i Jesus Kristus och att han gav sitt liv för oss. Jag läser de första verserna från dagens epistel, från Efesiebrevet, och jag läser vers 7-10. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det är ett beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. Och jag vill avsluta med att berätta att Joshua Bell hade en till spelning i tunnelbanan i Washington DC 7 år senare, 2014. Denna gång var det utannonserat och det spred sig som en löpeld. Det var tusentals av människor som var där och kunde njuta av den vackra musiken. Det goda vinet finns serverat. Nåden räcker för alla. Vi är befallda att berätta om vem Jesus Kristus är. På samma sätt som människor 2007 inte visste vem denna violinist var, så vet inte människor vem Jesus är om vi inte berättar det. Vi får tillsammans peka på Jesus och säga att han och bara han är livets källa. Amen. Tack Gud att vi får vända oss till dig. Tack för att du har uppenbarat dig i Jesus Kristus. Tack att vi har evigt liv i dig. Tack för att det är du som är svaret. Du är svaret för oss här idag. Tack för allt det goda du ger till oss. Jag ber att vi inte ska försumma det. Att vi ska få vända oss till dig i tacksamhet. Jag ber att du ska med var och en som lyssnar på det här. Möt han eller hon precis där de är. Med deras behov. Tack Jesus att du fyller behoven. Inte någonting annat, utan det är du. Vi ber så i ditt heliga namn, Jesus. Amen.